When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Att vinna matcher efter gruppspelet i stora mästerskap är inte lätt, vilket alla svenskar återigen fick uppleva under sommarens EM. I modern tid är Tommy Svensson mest framgångsrik som förbundskapten och han ledde Sverige till ett VM-brons 1994 efter att landslaget just vunnit 3 matcher efter gruppspelet i USA. Jag träffade Tommy Svensson hemma i Växjö 2015 för en poddintervju efter att han hade fått fotbollskanalens hederspris. Han berättade frikostigt om karriären som spelare i Öster, om relationen till sin far som styrde klubben, om varför han fick vända hem från proffslivet i Belgien, men även om framgångarna som tränare, om varför en rad storklubbar fick nobben efter VM-succén, om skälet till att han hoppade av sitt skräddarsydda jobb på fotbollsförbundet.
För drygt 20 år sedan var han med och frälste Sverige. Tommy Svensson ledde landslaget till ett VM-brons i USA 1994 och är därefter för evigt inskriven i den svenska historien. Inte bara för framgångarna på planen utan även för det lite okonventionella att läsa en Karin Boye-dikt som uppladdning inför en viktig match. Ja, Tommy Svensson är en annan typ. Det kan man lugnt konstatera när man träffar honom. Och det var kul att vi och fotbollsförbundet uppmärksammade honom i höstas och gav honom fotbollskanalens hederspris. Det är också skälet till att jag åker till Växjö och träffar Tommy Svensson för att lämna över ringen som man får när man får fotbollskanalens hederspris. Men också för att spela in en podd och höra lite om hur det kom sig att han la av som tränare som 52-åring. Det låter ju som ett oerhört slöseri att en av de framgångsrikaste förbundskaptenerna Sverige haft slutade som tränare så tidigt. Men det är inget att göra någonting åt. Han är en bestämd herre och han gör och går sin egen väg helt enkelt. Som vanligt inleder vi poddintervjun med en faktaruta. Ålder?
Jag är 70.
Familj?
Fru, 2 barn och 4 barnbarn.
Bor?
Jag bor i Växjö.
Utbildning?
Jag är utbildad mellanstadielärare.
Lön?
Nu har jag pension.
Om du tittar tillbaka till din långa karriär både som spelare och ledare, vad är den största fotbollsupplevelse du haft?
Det var en väldigt svår fråga, men ändå är det nog VM 94 som slår det mesta.
Den bästa spelaren du spelat med?
Han hette Wilfried van Moor och spelade i Standard Liège och var stjärna i Belgiens landslag på 70-talet.
Den bästa spelaren du tränat?
Jonas Thern.
Den största ledaren eller tränaren som du har stött på i karriären, antingen som motståndare eller som du haft?
Jag vill nog säga Ove Bergmark, som var den som plockade med mig i A-landslaget. Den hade jag väldigt stor respekt för och fick mycket kontakt med efterhand sen också.
Är det någon motståndare, det kan vara en spelare eller en tränare, som har varit extra tuff, som har haft ett övertag på dig?
Nej, det kan jag inte komma på någon faktiskt.
Är det någon medalj eller något pris som sticker ut i din prishylla?
Ja, det är guldbollen. Jag fick ju guldbollen 1969 och det var ett stort ögonblick för mig som spelare.
Jag vet inte om du har bytt till dig tröjor under karriärens gång. I så fall, är det någon tröja du är lite extra nöjd över att ha i din samling?
Jag har faktiskt inte sparat. Jag gjorde det ett tag, men jag sparade inte några. Så att, annars så den största spelaren jag spelat mot var Pelé. Då mötte jag med Standard Liège i en träningsmatch när han var med Santos på Europaturné.
Bästa publiken du har haft?
Ja, det var på Värensvallen, kvalet 67. Vi hade nästan 27 000 åskådare och vi gick upp i Allsvenskan för första gången.
Sämsta publiken?
Råsunda, första landskampen mot Österrike. Jag tror det var 4 000 personer.
Vad kör du för bil?
En Honda CRV.
Vad röstar du på?
Socialdemokraterna.
Vad har du för motto?
Ta vara på livet.
När var senast du grät?
Det var på Claes Ingessons begravning.
När var senast du var onykter?
Onykter, riktigt onykter, det var rätt länge sedan. Men jag tar gärna ett glas vin då och då.
Vad läser du?
Läser väldigt mycket. Skönlitteratur, historiska romaner, deckare emellanåt.
Vad lyssnar du på?
Gärna 60-talspop.
Vad ser du på?
Mycket idrott. Det är väl det mesta.
Vad surfar du på om du nu surfar på din telefon eller dator?
Bägge delar. Det är mejl och sånt. Och sen surfar vi på tidningssidor och lite på aktiekontot.
Är du aktiv på sociala medier? Twitter, Facebook, Instagram?
Jag är med på Facebook, men jag är inte aktiv.
I det här laget så kan ni väl att på Acast så får ni mycket, mycket mer än bara podden. Där finns klipp, artiklar och annat som intervjupersonen pratar om. Så att det är bara att klicka sig in på Acast för att få mer av podden.
Vi träffas idag i Växjö. Thomas Jansson har varit snäll nog att bjuda hem mig på lunch. Och det är samtidigt som Växjö regeras av ishockey. SM-slutspel pågår och Växjö Lakers är i SM-final. Medan Öster spelar två divisioner ner. Hur känns det för en gammal fotbollslegendar i Öster?
Det känns lite som upp- och nervända världen. Men jag gläds ju med Lakers. Jag är hockeyintresserad också. Jag har spelat hockey själv också och tycker det är jättekul. De gör det fantastiskt bra. Väldigt välskött förening. Hoppas bara att Öster kan komma tillbaka i samma klass. Så att vi har två elitlag här om några år.
Finns det en risk att Växjö tar allt publikintresse, alla sponsorer, att det blir svårt för Öster att komma tillbaka?
Det blir svårare än det varit tidigare, det tror jag, men det finns absolut möjlighet att ha två elitlag i Växjö.
Vad är det som har gått snett i Öster?
Det är många orsaker. Man hade en period, tycker jag, där man sökte kortsiktiga lösningar, skaffade spelare hit och dit och ingen kontinuitet. Nu har man börjat om från början och insett att man måste producera egna förmågor och försöka ta vara på de förmågor som finns i trakterna runt omkring som man gjorde förr i tiden. Det tror jag är rätta vägen.
Hur involverad är du i Öster?
Inte alls.
Hur svårt är det att inte alls vara involverad?
Inte svårt alls.
Du har ju ändå, jag menar, alla som inte kan historien, så var det ju så att din pappa Stig Svensson, legendarisk ledare, spelade på 30-talet tror jag i Öster, och sen så blev han både ordförande och lagledare och allt möjligt. Och på något sätt var det ju krattat för dig som både spelare och lagledare att du skulle ta över klubben.
Jo, jag har ju bara spelat i Öster i Sverige, och Öster är ju min klubb naturligtvis. Jag tycker när farsan var ju ordförande i 45 år, och jag spelade i en massa år, och sen var jag manager eller sportchef i 7 eller 8 år någonting, och det blev väldigt mycket Svensson. Så när jag flyttade till Norge som tränare så bestämde jag mig för att jag skulle inte komma tillbaka till Öster.
Redan då hade du bestämt det?
Ja.
Hur många gånger får du frågan? Ska du inte bli involverad?
Ja, det har varit någon gång, men inte speciellt många gånger.
Men var det inte lite på tal att du skulle vara med på ett litet hörn nu, tyckte jag mig höras nu när de börjar om från början, att du skulle vara lite rådgivare?
Det har jag inte hört talas om.
Nej, okej. Okay. Men tror du att det hade funnits plats för en ledare typ Stig Svensson? Han tillhörde på något sätt den gamla sortens ledare. Det fanns ju Stig Nilsson i Halmstad BK och Erik Persson i Malmö FF. Dagens fotbollsintresserade minns ju inte det, men då kändes det som att det ofta var en persons ledare i klubbar. Hade det funnits plats för det 2015?
Det är ju naturligtvis helt annorlunda idag. Utvecklingen har ju gått framåt på många plan, men den typen av engagemang som de symboliserade, det finns det ju plats för, absolut.
Hur jobbigt var det med just det att du själv bestämde dig då när du flyttade till Tromsö i Norge att jag ska inte komma tillbaka? Hur jobbigt var det med trycket att vara en av Svensson, så att säga? Öster blev ofta jämfört med en klan.
Ja, nej, jag tyckte att det blev lite för mycket på slutet, och det var därför jag bestämde mig att det får gå andra vägar.
Hur artade det sig att du tyckte att det var jobbigt?
Nej, det vet jag inte. Det var något inre tryck, tyckte jag, som kändes. Och det är klart att det är så, man blir aldrig profet i sin egen stad. Det ligger lite grann i det.
Att det kändes som att vad du än gjorde så kunde folk ändå lite klanka ner på dig, eller?
Nej, inte så precis, va? Men lite avundsjuka, så finns det ju alltid överallt.
Ja, för att jag menar, det spelade ju du i klubben, sen hade ju Stig Svensson och 2 döttrar, dina systrar, som också gifte sig med spelare i klubben. Hur mycket påverkade det under resans gång, så att säga, när ni var spelare och så?
Nej, under den perioden var vi ju väldigt framgångsrika. Vi tog ju 4 SM-guld och vi hade 2 andra platser och 3 tredje platser på 70-talet. Alltså, så Öster var ju dominant hela 70-talet i Sverige. Och då var det ju lite lättare. Det var ju något tillfälle där vi var 4 spelare på planen. Det var jag och min brorsa och så 2 svågrar. Och så farsan var lagledare. Så det är klart att det var mycket. Och hade det inte gått så bra då, så hade det ju naturligtvis varit nästan omöjligt.
Hur mycket kände man av det när man sen gick runt i Växjö på måndagen efter en allsvensk omgång, om man till exempel inte hade vunnit?
Ja, det är klart att det är väl så överallt att det känns jobbigt när man har förlorat. Det var nog inte speciellt för oss, det tror jag inte.
Hur besviken var din pappa när du tog beslutet att när jag kommer tillbaka då blir det ingenting mer med Öster?
Jag tror att han var ganska besviken faktiskt. Han hade nog sett att jag hade blivit både tränare och så småningom ordförande också.
Hur var den diskussionen när du berättade det för honom?
Nej, jag kommer inte ihåg det faktiskt, men jag märkte väl på honom att han tyckte att det var lite en besvikelse, men han accepterade naturligtvis mina beslut, det har han ju alltid gjort.
Han hade kanske inte så mycket val?
Nej, det hade han inte.
I slutet av 60-talet skulle Andy Warhol, den amerikanske popkonstnären, ställa ut på Moderna Museet i Stockholm. Då skrev han i programmet något som har blivit klassiskt. Att i framtiden så kommer alla vara världskändisar i ungefär 15 minuter. På ett sätt hade han ju rätt, men han gjorde kanske en felbedömning när det gällde tiden. För det känns ju snarare som att allt går snabbare och snabbare och snabbare. Och det kanske handlar om 15 sekunder snarare än 15 minuter. Och det är ju också lite slående att vi ofta glömmer bort historien.
För ungefär samtidigt som Andy Warhol förberedde den här utställningen på Moderna Museet i Stockholm, då var Tommy Svensson en oerhört skicklig spelare i Öster som hade kommit upp i Allsvenskan och tagit SM-guld direkt. Och han var en tongivande kraft i Öster under många år och var även utlandsproffs och landslagsman och vann guldbollen som spelare. Ja, det är väldigt mycket man kanske inte har koll på när det gäller Tommy Svensson före tiden som förbundskapten. För han hade två karriärer. Han var även sportchef i Öster när man dominerade svensk fotboll i slutet av 70-talet och tog flera SM-guld. Så att det finns en hel del att lära om historien kring Tommy Svensson.
Det är ju lätt att se dig som bronstränaren från 94, men vad många kanske inte vet var ju att du hade ju en fantastisk spelarkarriär. Jag menar, du var med och spelade upp Öster i Allsvenskan, SM-guld, sen var du utlandsproffs, du spelar VM 70. Hur beskriver du dig själv som spelare?
Jag tycker själv att jag var en spelare som hade ett bra spelsinne, och framförallt en bra teknik. Det var väl mina stora styrkor, plus att jag jobbade väldigt hårt. Jag tränade väldigt mycket, jag tränade nog mer än de flesta i den perioden.
Om du skulle jämföra dig med en modern spelare, vem är du då? En Xabi Alonso eller en...
Ja, nej. I Sverige så skulle jag nog likna mig vid Anders Svensson faktiskt.
En Anders Svensson?
Ja, det tror jag.
Ja, det är ju inte det sämsta. Du var utlandsproffs i Standard Liège i 3 år. Hur kommer det sig att du inte stannade ute längre?
Nej, det var så att min mor omkom i en bilolycka i januari det året när jag skulle förlänga mitt kontrakt. Och jag kände ett moraliskt ansvar att flytta hem. Jag kände att min farsa behövde mig hemma då. Och därför flyttade vi hem. Och det kändes rätt och jag ångrar mig fortfarande inte. Även om jag hade kunnat stanna ute några år till.
Hur var den känslan just att sätta sin egen karriär lite för någon annan i familjen?
Ja, det var naturligt för mig. Så att jag har inte tänkt på det sättet, utan det har känts rätt. Alltså, omständigheter kan man inte ro över.
När du kom tillbaka så då var det Öster som gällde. Det fanns inga andra alternativ utan det var för...
Nej, det var just det. Det var ju absolut ingen tvekan.
Under stora delar, förutom dina 3 år i Standard Liège, så jobbade du vid sidan av fotbollen. Hur var det att balansera?
Nej, det var ju jobbigt. Alltså, men så hade ju alla det på den tiden. Man jobbade heltid och så tränade man. Vi tränade ju då 4-5 gånger i veckan och sen var det matcher på helgerna. Så att det blev ju mycket. Man var ju borta väldigt mycket och det tog mycket tid. Va? Men man älskade ju det livet och ville inget annat, så att det var naturligt på något sätt.
Vem skötte markservice?
Det gjorde min fru och det har hon gjort i alla år och gör fortfarande.
Var det något man reflekterade över då? Idag kanske man reflekterar mer över det, men då?
Nej, idag är det ju annorlunda naturligtvis, men på den tiden var det ju så. Jag jobbade heltid och så hade man då fotbollen som nästan var heltid också. Och när vi fick barn så var min fru hemma. Barnen var hemma fru och det var rätt vanligt på den tiden också. Och då var det ju självklart att hon stod för hemmaservicen också.
För att du måste ju resa en hel del också som både spelare i landslag och Öster. Och du måste ju ta oerhört mycket tid.
Ja, det har tagit väldigt mycket tid men det har ju gett mycket glädje också. Jag vet ju under min tid som förbundskapten så hade jag perioder när jag hade 220 resdagar om året. Och det är klart att det är rätt mycket.
Du är ju en av få som svenska fotbollsspelare som står staty eller i Mexiko. De är en staty för en bästa spelaren i varje deltagande lag, är det väl?
Ja, det var någon ansiktsavgjutning på något sätt då, som man gjorde efter Mexiko-VM. Där arrangörerna utsåg det de hade tyckt var bäst i varje land. Och av någon anledning så valde de mig. Va? Och det är ju rätt häftigt att det var jämte Pelé och Beckenbauer.
Har du varit vid Azteca-stadion och sett det?
Jag har inte varit där, men det lär ha funnits någon som har varit där och sett det. Jag vet inte om det finns kvar där ännu.
Och om du tänker tillbaka till den tiden, vad drev dig som spelare? Vad var målet? Idag är ju på något sätt allas mål att vinna liksom Champions League eller komma ut och bli ekonomiskt oberoende. Vad drev dig?
Nej, det var framförallt glädjen. Det var så roligt att spela fotboll. Och sen var det ju då en vinnarinstinkt. Man ville ju vinna och bli bättre och bli bäst. En drivkraft var ju till början med att få upp Öster i Allsvenskan. Och sen var det ju då att försöka bli svenska mästare. Och sen var det ju att försöka komma med i landslaget. Och sen att bli utlandsproff, det var ju stort på den tiden. Det var ju en eller två kanske om året som fick chansen. Så att det var ju jättestort på den tiden. Så det var ju sådana liksom, punkter hela tiden.
Var det din pappa då som sålde dig till Standard Liège? Din pappa Stig Svensson i förhållande som att han var bas i Öster?
Ja, det var han och jag som förhandlade bara.
Hur var det?
Ja, det...
Allt i Öster, inget till dig eller?
Nej, då det, nej, Johan, nej. Men jag tyckte ju att han ställde för stora krav från Östers sida. Jag tänkte, fan, han spolierar mina chanser. Och han bara, att jag lugnar dig, så han, jag vet vad jag gör liksom. Och så där, och det visste han ju också. Så att han var en slug förhandlare.
Det måste ändå ha varit väldigt speciellt att jobba så nära ihop med sin pappa. Jag är tveksam om jag själv hade fixat det. Men det måste krävt lite speciellt både av dig och av honom. Kanske mest av dig.
Jo, det krävdes nog mycket av bägge. Och vi hade ju våra fighter. Liksom. Det var ju riktiga hårda tag emellanåt vi har valt.
Hur artade det sig?
Nej, man kunde ju bli riktigt förbannad och liksom slänga igen dörren och säga att du fattar ingenting. Liksom.
Var det även inför andra eller skötte ni det vid sidan?
Nej, det hände inför andra också. Någon styrelsemöte någon gång.
Hur lång tid tog det innan ni begravde stridsyxen?
Nej, vi var ju... hade ett kort stubin bägge två år. Det gick över ganska snabbt också.
Hur var det just också att jobba i ett omklädningsrum där du hade två svågrar och en bror? Alltså... Jag menar, man är ju inte alltid ens i sådana familjekonstellationer och sen ska man gå ut och spela fotboll ihop.
Det är klart att det var en speciell situation, men vi tänkte egentligen inte på att vi var bröder eller att vi var svågrar eller sådär, utan vi var som alla andra. Och sen som jag sa tidigare, så vi hade ju framgångar då, det gjorde ju att det blev lättare. Det hade säkert varit tuffare om det hade varit massa motgångar.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Du har ju förutom en lång spelarkarriär, en väldigt framgångsrik ledarkarriär. Du var ju sportchef när ni vann flera SM-guld i Öster och sen då som förbundskapten och liknande. Vad är det som du skulle säga är nyckeln i ditt ledarskap?
Ja, själv inbillar jag mig att jag har nytta av att jag spelar på hög nivå själv. Jag liksom kan känna in den situationen som spelarna har. Jag kan förstå deras situationer både i träning och i matcher och uppladdning och sånt. Det tror jag har nytta av. Sen försöker jag ju liksom att få andra människor att växa, och det kan man ju göra på olika sätt. Men glädjen att se hur olika spelare kan växa individuellt och hur de kan växa tillsammans i lag, det är ju rätt kul att vara med om.
Vilka förebilder hade du själv? Jag menar, du lämnade Öster och blev tränare i Alvesta och sen Tromsö och förbundskap. Vilka förebilder tittade du på?
Ingen speciell, men det är klart att man har påverkats av olika ledare man har haft. Jag har säkert påverkats av min farsa, jag påverkades av Håvar Bergmark och de tränare jag hade i Öster. Vi hade en ungare, Vilmos Svarsege, som var fantastisk för oss på den tiden. Och jag hade någon tränare nere i Standard Liège med lite auktoritär hållning. Liksom. Och sen har jag väl plockat lite av varje, tror jag.
Bilden av dig blir ju på något sätt att du är lite, ja, det svenska folkhemmet. Att ändå lite prestigelöst ledarskap, inte så mycket hierarki och inte så mycket auktoritet. Är det korrekt?
Ja, det tror jag. Alltså en auktoritär demokrat eller tvärtom kanske.
Tror du att det kommer från uppväxten av, jag menar, du är född 45 och då uppvuxen i ett Sverige som bara expanderar och att ett rätt jämlikt samhälle försökte man åtminstone skapa?
Ja, det tror jag. Att jag är påverkad av min uppväxt.
På vilket sätt har det yttrat sig?
Ja, jag har blivit den person jag är. Liksom att jag tycker om att samarbeta och jag tycker om att kunna hjälpa andra att bli bättre och gläds när man ser framgångar hos andra.
Jag talade med någon gammal landslagsspelare som sa att om alla på jorden hade varit som Tom Svensson hade det varit en betydligt vänligare och enklare värld. Och förstår du vad han menar?
Ja, lite kanske. Det känns ju roligt att höra.
Tror du att det finns utrymme för den samma typ av ledarskap idag i ett samhälle som är väldigt mycket annorlunda än för 20 år sedan när du ledde Sverige till ett VM-brons?
Ja, det tror jag att det gör. Fast det är nog lite svårare nu. Alltså för det känns som att individualismen och egoismen har utökats. Det tänker mer på sig själv än på andra. Jag inbillar mig det i alla fall.
Vad ställer det för krav på en som ledare om det är mer egoism?
Det ställer ju kraven på att försöka utbilda sina spelare eller medarbetare eller vad det nu är. Att verkligen använda sina kvaliteter till lagets bästa. Liksom att i sig själv försöka bli så bra som möjligt men ändå se att man måste göra det för lagets bästa. Liksom att man måste anpassa sig ibland.
Du har kanske gjort en av de största insatserna för Karin Boye med tanke på att lära ut Karin Boye med tanke på att du tog en del av en dikt som hon hade skrivit tillsammans med VM 94 och läste i omklädningsrummet. Hur många i fotbollsvärlden tror du kan recitera Karin Boye?
Nej, det är nog inte speciellt många. Tror jag inte. Och det jag ska inte ta åt mig äran utan det är allt för det. Det mesta äran ska gå till Tord Grip som ju är mer litterär poesi än vad jag är. Jag läser väldigt mycket skönlitteratur men kanske inte så mycket poesi men en del har jag läst men det var ju Tord som pushade mig in på detta som fick mig in på de tankegångarna.
Jag intervjuade dig när du var på studentafton. Berättade du just det att du och Tord var ute och promenerade inför matchen och så drog ni, som du beskrev det då, så var det, hjälptes ni åt att liksom gick den inte så här?
Jo, så var det ju. Tord kunde mer än jag. Lite grann kunde jag ju. Anledningen var ju då att vi pratade om att vi hade gått vidare från gruppspelet och att vi inte fick vara mätta nu. Vi hade ju känt oss mätta, tyckte jag då, i EM på hemmaplan när vi mötte Tyskland i semifinalen där vi hade då vunnit vår grupp som ingen hade trott. Alltså. Och då åkade vi inte ladda vidare. Och nu hade vi gått vidare på vår grupp och fick inte vara mätta. Och vi gick och snackade om det, Tord och jag. Vi pratade om litteratur när vi är ute och gick den kvällen. Och så var det Tord som kom in på dikter och Karin Boye. Och sen började vi och tillsammans så fick vi ihop det. Och jag skrev ner det då också och liksom kollade med Tord att det var riktigt. Och så där. Och sen tänkte jag på något sätt så ska jag förmedla detta. Och sen blev det som det blev.
Hur många av spelarna tror du greppade det?
Inte många, men jag tror många hajade till liksom, för att det var ett oväntat grepp. Och det har ju några sagt till mig efterhand att de hajade till liksom och funderade på vad menar han med det.
Det vill säga att du hade inte läst många dikter vare sig förr eller senare?
Nej, det gör jag faktiskt inte. Men som sagt, mycket litteratur läser jag.
Om man tar Tor Grip, så han var ju din assisterande. Det var nyligen en dokumentär om honom, Tom Arland, som handlar mycket om hans relation med Sven-Göran Eriksson. Men han jobbade ju med dig hela tiden när du var förbundskapten.
Ja, vi var ju tillsammans alla de 7 åren. När jag var i Tromsö så var Tord förbundskapten för det norska A-landslaget. Och han besökte mig upp i Tromsö, var med på någon träning och var med hemma. Och vi var ute åt på kvällen och trivdes bra ihop. Och sen när jag fick chansen att bli förbundskapten så var det Bengt Madsen som var i Malmö FF då som ringde mig och sa att jag tycker du ska fundera på och be Tord Grip bli din assistent. Och det tyckte jag var en jäkla bra idé. Och så jag ringde upp Tord som då var klubbchef i Malmö FF. Och Tord sa jag direkt. Så jag åkte ner till Malmö och så snackade vi igenom saker och ting. Och vi kände att vi passade bra ihop redan från början.
Hur kompletterade ni varandra?
Väldigt bra tror jag. Vi hade ibland olika syn på saker och ting, olika sätt att spela och sådär. Och det tror jag var en stor fördel. Istället för att ha en ja-sägare med sig så fick man någon som kunde bolla in på andra tankegångar. Och så kunde vi bolla idéer fram och tillbaka, så det kändes jättebra.
Det går inte att träffa Tommy Svensson utan att ta upp VM 94 och ställa lite frågor och höra lite om Anders Limpar och hur jobbigt det var med hans missnöje med att han inte fick spela och varför han inte fick spela. Och vem det var som kom på den där dikten med Karin Boye. Och vad var det egentligen spelarna fattade av dikten?
Om vi går till EM 92 som ju var din första turnering. Hur viktigt var det för dig att ni fick en turnering så att säga där ni var klara att ni skulle delta utan kval?
Det tror jag var jätteviktigt. Det var ju många i ditt yrke journalister som tyckte att det var jäkla skit att Sverige hade inte en enda tävlingsmatch fram till det här mästerskapet. Så när jag tillträdde så hade jag inte en enda tävlingsmatch innan mästerskapet började. Men för min del var det jättebra för jag fick chans att testa nya spelare, testa nya idéer och spelsätt och sådär. Och så liksom pröva sig fram utan att det var några viktiga poäng på spel. Så det var helt suveränt. Och sen hade ju, som du nämnde tidigare, då, spelare som hade erfarenhet av VM 90 med i bagaget och gav mig många tips på vad som var bra och vad de tyckte var mindre bra och som vi kunde göra bättre. Så det hade jag stor nytta av. Och sen att mästerskapet gick på hemmaplan var ju en fördel också med all publik i ryggen.
Hur bekväm kände du dig med en del svåra beslut som, jag menar, redan i EM92, just att man ska begränsa antalet spelare? Man ska kanske välja bort några gamla veteraner som har varit med mycket?
Jo, det är ju tuffa beslut naturligtvis, men det ingår ju i ledarskapet att man måste kunna ta tuffa beslut och förstå att alla kan inte tycka som du.
Vem bollar du med då?
Det var ju först och främst Tord Grip. Det var ju vi två som snackade mycket. Men sen pratade jag mycket med en del av spelare som jag ansåg skulle vara ganska givna i flera år framåt. Till exempel Jonas Thern och Rolle Nilsson och flera av de andra. Liksom, de hade bollade jag ju idéer med hela tiden.
Även kring andra spelare helt enkelt?
Nej, inte så. Utan mer om upplägg och kanske spelsätt och hur man skulle agera försvarsmässigt eller anfallsmässigt, men aldrig om den eller den spelaren.
Om du skulle ställa över en spelare eller peta en spelare, kontaktade du den spelaren då och förklarade att så här resonerar jag, eller fick den bara läsa det i tidningen?
Du menar när man tar ut en trupp?
Eller? Ja, om man tar ut en trupp, oavsett om det är till en landskamp eller till ett mästerskap, eller?
Ja, när jag presenterade trupperna, så om det var någon som hade varit med mycket tidigare eller så där, och som inte skulle vara med, i så fall så talade jag om det i förväg. Det gjorde jag. Om det var spelare som inför en match då normalt hade spelat och som inte skulle spela, så försökte jag nog tala om det i förväg.
Hur öppna var spelarna för den typen av dialog?
Ja, det var olika med olika personer. En del har ju svårt att acceptera det. Liksom, tyckte att jag gjorde fel. Men det sa jag ju då också. Det var väl rätt i världen att tycka fel och att jag inte förstår någonting. Men ändå måste du försöka förstå att jag gör det jag tycker är bäst. Jag gör ju det för lagets skull. Alltså, sen om du tycker olika så okej.
Finns det någon laguttagning eller någonting där du kan känna att där gjorde jag fel, jag borde satsat på den spelaren eller jag borde inte tagit med honom?
Absolut, i efterhand så kan man ju tycka det, va? Men det är ju alltid lätt att säga i efterhand när man ser resultatet. Däremot kan jag säga att jag ångrar aldrig att jag har gjort den eller den uttagningen, för att det, med de förutsättningar och det som jag tyckte just då, så kändes det rätt att göra det. Så.
Om du tänker tillbaka, vad bubblar upp att jag borde inte satsa på den spelaren? Är det någon du kan minnas, det jag borde inte gjort sig eller jag borde inte gjort så?
Jo då, det finns några stycken, men inga som jag vill berätta.
För att?
Nej, för de personerna som var inblandade.
Kanske en av de mest kända är ju Anders Limpar under VM 94. Hur jobbigt var det under turneringen?
Nej, jag själv tyckte inte att det var speciellt jobbigt under turneringen. Jag hade så mycket att göra och det var fullt uppdragen. Jag tittade ju på video själv och jag klippte video själv också på den tiden. Gjorde man ju det. I alla fall jag. Så att jag hade inte tid att lägga energi på sådant. Jag förstod ju liksom att Anders var besviken. Det förstod jag. Jag pratade ju med Anders också småningom och så liksom hur det var. Och förstod att han tycker fortfarande att jag hade fel kanske. Men så är det ju.
Någon sa till mig att han var lite taktiskt oberäknelig och inte alltid följde direktiven, och att det kanske låg honom i fatet även för att han var väldigt stark spelare.
Ja, så var det ju.
Att han inte helt enkelt kunde hålla positioner och liknande.
Ja, det var ju, Anders var ju en gudabenådad fotbollsspelare. Alltså, han hade ju allting egentligen, vänster, högerfot och snabb som helst och jättebra skott och dribbling och allting. Men emellanåt det taktiska så försvann han i sin kreativitet.
Ja, för att det var någon som berättade för mig att man kunde ibland se att liksom, ja, men Anders ska ju stå där, och så stod han 40 eller 30 meter bort och var i sin egen värld lite.
Ja, det var ju så med Anders, med den genialiteten han hade liksom, så poppade det upp idéer i hans huvud då som gjorde att han gjorde en sak där som kanske inte vi hade bestämt att man skulle göra, så det kunde ju hända.
Efter VM 94 framgången så har du ju lite sagt att men vi hade målet, att vi hade ju gått då till semifinal och tagit brons i VM 92, vi hade målet att vi skulle gå hela vägen. Talar du utåt om det inför mästerskapet, att vi åker för att ta medalj, eller var du försiktig utåt?
Till 94 så sa vi ju utåt sett att vår målsättning var att vi skulle gå vidare från gruppspelet. Det hade man inte gjort i VM 90, och det skulle vara liksom ett acceptabelt för de flesta journalister, tyckte vi i alla fall. Det skulle vara okej. Men inne i gruppen så var vi överens om att vi ska kunna bli världsmästare. Så att vi ska kunna ta oss till final. Alltså det upprepade vi gång på gång under hela våren 94, och jag tror att, eller övertygad rättare sagt, att alla som åkte med till USA trodde att vi skulle kunna gå långt. Alltså inte bara att man sa det ut och sett, utan att vi verkligen trodde på det.
Vad var det som fick er att tro det? Jag menar, Sverige är ett litet land och hade inte tagit en VM-medalj sedan 58. Då man ju faktiskt arrangerade det själv.
Ja, nej, vi gjorde ett väldigt bra EM 92. Det hade vi med oss i ryggen. Alla de spelarna var kvar. Och alla de spelarna var i utvecklingsstadium. De skulle kunna bli ännu bättre. Så mycket talade ju för att om vi kunde fortsätta och utveckla oss och bli flexibla i spelet och vi kunde skaffa oss en trygghet, så skulle vi kunna bli jäkligt bra. Och vi förberedde oss otroligt noggrant på alla sätt och vis, både fysiologiskt och planeringsmässigt och killarna visste ju vilka förberedelser vi hade gjort, och det också stärkte ju truppen att vi är bättre förberedda än något annat.
Hur ofta spelar du upp semifinalen mot Brasilien och utvisningen av Jonas Thern?
Ja, i mitt huvud händer det väl lite då och då. Det gör det ju. Jag tittar aldrig på någon gammal DVD eller så, det gör jag inte. Men det händer ju att bilderna dyker upp i TV någon gång emellanåt. Och ibland när folk pratar om det, så är det klart att det ögonblicket dyker upp. Både hos mig och Jonas, kan jag tänka mig.
Det fanns ju antydningar där om att domaren, det skiftades för domare tätt inför matchen, och att det var lite riggat till Brasiliens fördel. Hur ser du på det idag?
Nej, jag kan ju bara se spekulationer. Jag funderade aldrig i de banorna då, och jag gör det inte nu heller. Det tror jag inte.
Om man ser på VM 94, så har ni blivit enormt stora även så här långt tid efter. Hur upplever du det?
Jag upplever ju det fantastiskt. Jag tycker det är jätteroligt att folk fortfarande kommer fram om man är ute och knackar på axeln och säger tacka för sommaren 94. Det var så länge sedan, men folk, det har etsat sig fast hos folk väldigt mycket, och det är ju jätteroligt. Och det roligaste tycker jag är när ungdomar som inte ens var födda 94 kommer fram och säger det, var du som var tränare 94. Och de har sett videon sen, eller sin pappa eller mamma prata om det. Det är häftigt.
Hur tajta är ni som grupp? Ofta får man ju utifrån kanske bilden av att men de hänger ihop. Men hur tajta är ni som grupp?
Det var och är fortfarande en väldigt tajt grupp. Alltså det är något speciellt som jag tror aldrig kommer att hända igen. Ett så sammansvetsat gäng och ett sånt fantastiskt gäng av fina killar. Det är nog svårt överträffat.
Men det fanns ändå naturligtvis, som det finns i alla grupper, gnissningar. Det räcker ju att läsa Claes Ingelssons bok och lite om hans passningar till Thomas Ravelli och liknande. Att det fanns. Hur hanterade man det?
Jo, men det är klart att det är ju alltså 22 olika individer. Det vore ju konstigt om det inte fanns spänningar mellan dem i olika situationer och olika tidpunkter. Det gällde ju ändå att få alla att inse att man får bita ihop, och så får man ibland göra avkall på sig själv för att det ska bli bra för laget. Och blir det bra för laget, då blir det bra för dig själv också. Och det tror jag alla anammade på ett väldigt fint sätt.
En omdiskuterad händelse är ju VM-semifinalen där Martin Dahlin startade, och där det på något sätt antyds att en del av hans lagkompisar var arga för att han fejkade skada. Men vad är din bild? Var det du som bad honom att spela? Ni visste ju att han hade problem, så att säga.
Ja, han fejkade ingen skada. Alltså han hade...
Eller inte fejkade skada, nej, men fejkade att han var mer okej än vad han uppgav.
Ja, jag tror inte han fejkade det heller, utan att det var en ambition att vilja. Och Martin hade ju varit avgörande för oss i kvalet 93. Han var fantastisk i inledningen av turneringen också fram till den här matchen, och även i kvartsfinalen mot Rumänien var han ju väldigt avgörande, kan jag säga. Och sen hade vi ju kort tid på oss, det var söndag till onsdag, och vi skulle förflytta oss från San Francisco till Los Angeles, så vi hade inte många timmars förberedelse. Och det var flera som inte kunde träna någon gång mellan de matcherna, och Martin var en av dem. Han hade problem med vaden, och vi testade honom, och jag pratade med läkaren, och läkaren sa att det är ingen fara. Det är ingen risk att han går sönder eller någonting sånt. Och då ville jag ha med Martin. Alltså både Martin och jag. Martin ville ju naturligtvis, men också jag ville till varje pris ha med Martin, och det var en chansning. Men jag förstår inte någon som i mitt läge skulle ha kunnat gjort något annat. Alltså en Martin som hade varit så jäkla bra innan och ställa över honom. Utan det var en chansning.
Men blev det lite hett i omklädningsrummet?
Ja, det blev hett i omklädningsrummet, därför att Martin presterade ingenting första halvlek, och vi var utspelade av Brasilien. Det var ju Thomas Ravelli som höll oss kvar i matchen. Och Martin tog inte de löpningar som han skulle göra, och och så där. Och det är enda gången på hela VM som jag var förbannad i pausen. Och det sa jag inför allihopa i pausen att fan, här sitter, här är 10 stycken som kämpar som idioter och så gör du ingenting. Alltså jag har berömt dig mycket tidigare och nu får du ta lite kritik också. Och ska du fortsätta nu så vill jag fan se ändring i andra halvlek. Och det är klart att det var många av de andra spelarna som hade liksom sprungit nästan ihjäl sig. Och så tyckte de att Martin gjorde inte riktigt ifrån sig där han skulle, att de var förbannade. Det förstår jag mycket väl.
Fick du gå och tona ner det hela sen eller lät man det bara det var?
Ja, vad jag kommer ihåg liksom, så var det ju en väldigt tryckt stämning och ingen hade hört mig säga någonting sånt tidigare. Så att, jag tror att de hajade till allihopa faktiskt.
En annan omdiskuterad händelse är ju Thomas Brolin när han uteblev från landslaget kvalet inför Finlands match för en avgörande match för han tackade nej till landslaget. Eller var det så att du skulle peta honom? Jag har hört lite olika uppgifter.
Nej, det var aldrig aktuellt att jag skulle peta honom. Jag hade snack med Thomas i någon utav landskamperna där i Israel tror jag det var. Där jag tyckte att han inte hade förberett sig väl nog och sådär. Jag sa till honom att han skulle skärpa sig. Och det gjorde han ju verkligen. Han gjorde ju 3 mål sen och var kanonbra. Alltså det problemet som upplevde var att jag berättade det för några journalister att jag hade pratat med Thomas och det tog Thomas illa upp. Men sen, det tyckte han inte om, det vet jag. Men sen tyckte han då att det var journalister som hade liksom skrivit ner honom onödigt. Och så kände han sig inte riktigt i form. Så han tackade ju nej till några landskamper där på hösten. Och jag ringde honom flera gånger och liksom försökte uppmana honom om att ändra sitt beslut. Det gjorde han ju så småningom sen då. Och då var det ju väl både för honom och för oss att han tänkte om.
Fanns det någon gång att du tänkte att wow, nu kanske jag har skrämt bort en av de stora stjärnorna?
Nej, jag tyckte inte att det var jag som hade skrämt bort, utan jag tror att Thomas kände sig lite orättvist behandlad och han kände sig riktigt i form heller och därför så vill han avstå. Jag är glad att han ändrade sig.
Det är nog många. En tråkigare händelse var ju det som skedde i höstas när Claes Ingesson gick bort efter lång kamp och jag menar, du hade ju mycket kontakt med honom. Hur påverkade det dig?
Det gjorde det väldigt mycket och gör fortfarande. Jag har liksom svårt att acceptera det fortfarande. Det var ju en fantastisk kille på många sätt och vi hade en tät kontakt som far och son kan man säga. Jag sa hellre som storebror, men han sa nog hellre farsan i så fall. Så att, det var lite speciellt. Vi pratades vid ofta och han ringde mig bland annat på vägen till den första matchen som tränare i Älvsborg. Och körde han från Ödeshög till Borås och så ville han ha lite råd på vägen vad jag ska tänka på nu när jag tar min första match. Det glädde mig mycket.
Har du läst hans bok?
Ja.
I boken så på något sätt så är det ju en paradox i den här starka, kraftfulla spelaren men samtidigt också någon slags osäkerhet eller någon slags att han inte riktigt vet att vad han är värd. Känner du igen den bilden?
Ja, det gör jag faktiskt lite grann. Alltså för att han fick ju lite kritik utav en del journalister vet jag under VM 94 som tyckte som du sa då att Anders Lindpar skulle spela istället för Claes och han tog nog illa vid sig av det och jag pratade med Claes flera gånger om det så att vi inte bryr om vad journalister tänker utan det är vad vi tycker och vad jag tycker som är det viktiga och det betyder jättemycket för det här laget och det vet jag att han kände att han gjorde men utåt sett så fick han inte cred för det på alla håll. Det tyckte han nog var lite tråkigt.
Men det kan också samtidigt vara lite... Ja. Att man blir lite undrande till någon som ändå får väldigt mycket bekräftelse. Menar, om man struntar i journalister, men menar, publik, och han hade en fantastisk karriär, många klubbar, tjänade mycket pengar, om det nu är något slags mått och så. Och så ändå innerst inne finns den här tvivlet på sig själv.
Ja, jag vet inte om det egentligen var tvivel på sig själv, utan att han kände att han inte fick bekräftelse från alla håll liksom, som han tyckte han var värd och som vi tycker att han var värd. Alltså det, jag tror mer att det var det.
Hur mycket brydde du dig själv om vad som stod i tidningar?
Jo, jag tog också illa vid mig faktiskt, därför att och jag ringde faktiskt upp, den enda gången jag gjort, ringde jag upp en av chefredaktörerna på en stor tidning och så, när jag läste vad som kom hem, när vi kom hem om just Claes Ingesson, att du får skriva vad du vill, men den här gången har du totalt missuppfattat det som är lagidrott.
Vem var det du ringde?
Nej, det är, han vet nog det själv.
Vad fick du för respons?
Jag tror att han kände kanske att han hade missbedömt situationen lite.
Det var mer en krönik, det var inte chefredaktören, kanske krönikören för den tidningen som hade skrivit då, ja, helt enkelt.
Ja.
Och som hade varit väldigt kritisk mot Claes helt enkelt. Hur ofta gjorde du den gången, eller var det bara den enda gången under hela karriären?
Ja, det är enda gången.
Hur har du själv hanterat när de har skrivit om dig?
Om mig?
Mm.
Jag har väl blivit förbannad och tyckte att de fattar ingenting och sådär. Ibland så har jag funderat och tänkt att de kanske har rätt i alla fall, men jag har svårt och liksom insett att så är det ju ibland. Man tycker olika och det tillhör det här jobbet. Men det känns alltid jobbigt, det gör det.
När ni samlas, hela gänget, som till exempel i Båstad förra sommaren och så, hur viktigt är det för dig?
Ja, det är jätteviktigt och jätteroligt. Alltså det är ju, vi känns som en enda stor familj. Vi har ju spelat en hel del matcher, sådana uppvisningsmatcher någon gång på sommaren i rätt många år, och då har vi träffats med hela familjerna då, och de har haft fruar och tjejer och barnen med sig, och vi har knutit samman så att det har blivit som en stor släkt på något sätt, och vi trivs väldigt bra tillsammans och har jätteroligt, och det märker man ju på allihopa.
Nyligen gjorde SVT:s utmärkta dokumentärfilma Tom Åland en film om Tord Grip och kopplade ihop karriären för Grip med det svenska folkhemmets förändring. Det går att göra lite likadant kring Tommy Svensson. Han är också av den gamla skolan, och det är lite rörande när man ringer honom och bestämmer tid att han vill gärna komma och hämta mig på flygplatsen om det var så att jag flög. Och om jag kom med tåg så bodde han väldigt nära, då skulle han möta mig. Och när jag ville att vi skulle käka lunch ute, nej, det löser jag. Och det visar sig när vi kommer hem till honom att allting är färdigt. Han är i sig väldigt tydlig med att det är inte han som har gjort det, utan han har fått hjälp av sin fru. Som gjort, förberett allting. Från kaffebricka till hembaka till paj och det ena med det andra. Och så sitter vi där i ett antal timmar och pratar och gör en poddintervju. Och det är, jag blev på något sätt lite rörd över att det finns kvar den typen av värderingar. Och jag fattar ju att så kan det inte gå till idag. Tiden har förändrats. Men det går ändå att bli lite nostalgisk när man kommer hem till en gammal ledare på det sättet. Och blir omhändertagen på det sättet. Efter VM 94 så fortsatte du som förbundskapten, men Sverige nådde vare sig EM 96 eller VM 98. Hur ser du på det idag?
Ja, det var snöpligt på något sätt. Jag tycker vi i bägge de kvalen hade en hel del oflyt. Alltså vi hade matcher mot Österrike hemma där. Vi hade 12-0 i avslut på... Eller 12-1 måste det ju ha varit på målet.
Som man får utgå från det.
1-0 och vi missade en straff och sådär. Och vi hade Skottland borta där vi var totalt överlägsna, en massa målchanser men inte gjorde mål. Va? Så att det som hade studsat med oss innan studsade mot oss lite grann. Efteråt, så att det,
hur ser du på att du fortsatte och inte slutade på topp?
Ja, jag hade ju en del ganska fina erbjudanden från en del klubbar utomlands. En del riktigt bra klubbar också och var i förhandlingar med då. Benfica var väl de som var närmast. De var ju uppe hemma i huset här och ville ha påskriften där. Och så skulle jag bara tänka över natten. Och när jag gick och la mig så hade jag bestämt mig för att jag skulle skriva på. Och sen såg jag inte på hela natten och sen på morgonen då tackade jag nej i alla fall. Liksom. Det var lite med familjesituationen. Jag hade fått barnbarn då som var 4-5 år gamla och trivdes jättebra med och så där. Och ville inte lämna det. Så det...
Men kan du efterhand känna att jag borde klivit av efter VM? Alltså, oavsett vad det kom för anbud, men att liksom lämna på topp. För på något sätt nu blev det ju ändå 2 kvalmissar.
Nej, det ångrar jag inte ändå. Va? För att jag hade fina år, de som var kvar ändå. Även om det blev lite motigt så kändes det rätt att försöka.
Det känns som en lite som förbundskaptensjuka eller en tränarsjuka, att man kanske ibland hänger kvar vid gamla favoriter för länge. Att man spelar samma spelare för de har gjort jobbet tidigare. Förstår du vad jag menar?
Och jag åker ut
för det.
Jag har ju fått den frågan många gånger. Va? Många tycker så. Va? Och det är klart att det händer mig också. Men samtidigt ska man veta då att Sverige är ett rätt litet fotbollsland. Och att flytta över det ena från det andra på samma gång är jättesvårt. Det tar vissa perioder innan de nya spelarna är mogna. Och i det läget så tyckte jag att de som hade varit så bra fortfarande var bäst. Även om de kanske var på nedgång så var de fortfarande bäst. Så att det...
Men förstår du ändå att man problematiserade?
Absolut.
För du kanske kan se det själv i andra
ja, absolut. Och så är det ju svåra i både företag och i idrottslivet. Liksom att stiga av när det är dags. Liksom man kommer över krönet. Alltså stiga av innan man är precis uppe. Och inte vänta till att man kommer över på andra sidan. Men det gör man ofta även i stora företag tror jag. Det är ett svårt dilemma. Det är som aktier, som jag håller på med det lite grann också. Det är jättesvårt att träffa toppen och hitta botten.
Ja, det är ju svårt. Jag tänker också att du pratar om VM94 som din egen familj. Att man får en relation med dem så att säga. Att det är också, kanske blir extra känslomässigt att man ska peta en av dem.
Ja, men så är det säkert. Det drabbade säkert mig också.
Var det någon i förbundet som sa att men efter EM96 när det inte hade kvarat in att nej, men du borde inte fortsätta?
Nej, tvärtom. De var angelägna om att jag skulle förlänga kontraktet.
Och du hade då anbud från Benfica och för mig du hade Athletic Bilbao. Var det några andra klubbar också?
Ja, jag var i Glasgow och förhandlade både med Rangers och Celtic faktiskt.
Samtidigt?
Nej, inte samtidigt. Det var två olika år alltså, men bägge klubbarna. Och det var någon i England också. Men
vilken klubb i England?
Det var... Vilka var det? Det var det där Ola Nilsson spelade sen.
Sheffield Wednesday eller
Wednesday, ja. Sheffield Wednesday var det.
Lockade inte det?
Jo, det är klart det lockade. Det lockade på olika håll. Men sen jag vet inte om jag hade passat för det. Jag är inte säker på det.
Varför inte?
Nej, jag vet inte. Jag inbillar mig att det var större egoism och större individualism och lite större stjärnor och sådär.
Det känns också lite folkhemskt att inte vilja lämna Växjö och tänka på barnbarn för pengar och en annan karriär.
Jo, men så är det nog lite. Det har varit viktigare för mig. Liksom, det finns andra värderingar i livet än pengar och karriär.
För mig känns det rätt osannolikt att du slutar som 52-åring.
Ja, gjorde jag det?
Mm. Ja. Ja, om du slutar i 97 och du är född 45.
Ja, och så stämmer det nog. Ja.
Att det känns som att du hade haft åtminstone 10 år
till. Ja, det kunde jag säkert haft också. Men jag kände liksom att det livet var nog för mig. Liksom, jag hade levt med fotbollen i hela mitt liv på heltid i stort sett, och ibland jobbat dubbelt och mycket resor och hit och dit, och jag ville väl se något annat i världen också.
Hur många gånger sedan dess har du tänkt att jag saknade?
Jo, det har ju hänt när man är på de stora matcherna och är på mästerskapen, så det, känna liksom det, den nerven och det engagemanget, det saknar man ju.
Efter du slutade som förbundskapten så jobbade du åt förbundet. Vad gjorde du då?
Jag var kvar i 3 år på förbundet. Jag hade ju en tjänst, jag hade kunnat vara kvar till jag var 65 då, men då var meningen att jag skulle jobba som exakt koordinator mellan de olika landslagen, att man skulle hitta någon röd tråd i utbildningen inom förbundet, och jag var med som överledare, heter det ju då, på en del olika U21 och U17 i olika turneringar och så där, och det var jätteroligt att vara med dem och se det här, men det stämde inte riktigt. Jag trivdes aldrig riktigt med det, och jag vet inte om jag tyckte att jag fick respons heller för det, så att jag tyckte att det var bättre att jag hoppade av.
När du säger att du kanske inte trivdes och inte fick respons, de lyssnade helt enkelt inte på dina idéer?
Jag vet inte. Jag tyckte att, man behövde kanske tänka lite nytt och hitta nya vägar och sådär. Och det var lite svårt emellanåt.
Hur hade du velat tänka nytt?
Det vet jag faktiskt inte nu. Men det är väl i alla organisationer och sådär, så behöver man väl ibland bryta med sitt förflutna och tänka i nya banor och se, istället för att tänka att det här har gått bra tidigare, och tänka att kanske måste vi tänka nytt, kan vi hitta nya idéer, finns det några erfarenheter vi kan ta vara på och så vidare.
För mig som kommer utifrån så låter det lite konstigt att man inte lyssnar på den som har kanske stått bakom svensk herrfotbolls största framgång i modern tid.
Ja.
Eller hur upplevde du det?
Nej, jag ska väl inte säga att man inte lyssnade så, men jag kände att det var nog för min del, att jag ville göra någonting annat.
För det finns ju lite som en röd tråd, det är ju många ur spelargenerationen av 94-orna, Patrik Andersson och Jonas Tern och Henrik Larsson, som på olika sätt har varit kritiska mot förbundet just och velat ha lite nytänkande och så. Förstår du hur dina gamla spelare resonerar?
Ja, det gör jag absolut. Alltså, för det finns ju en otrolig erfarenhet i det gänget, med inte bara de namnen du nämnde utan många fler som har fantastiska kunskaper och varit med om väldigt mycket inom fotbollen, som skulle kunna vara med och utveckla fotbollen, som säkert har idéer på vad man kan göra. Det vet jag ju att många av dem har, så att det är ju, kan jag ju tycka är lite synd att man inte har tagit vara på den kunskapen.
Vad tror du att det beror på? Är man från förbundets sida lite rädd, eller är man, vad tror du det grundar sig?
Jag vet jag faktiskt inte. Man kanske inte tycker att de har några kunskaper att komma med.
Nu vet jag ju att nya generalsekreteraren Håkan Sjöstrand träffat Jonas Tern som första förbundsrepresentant nu i höstas, och även träffat Patrik Andersson, och vad jag förstod så hade han även varit i kontakt med dig.
Ja, jag har pratat med Håkan här, och han har ju pratat med Thomas Bolin också, och jag känner ju Håkan sen lite tidigare. Han var ju både på ICA och Svenska Spel. Och i det samtalet han hade med mig så har han ju idéer om att försöka knyta lite kontakter med en del i det gamla gänget. Och det tycker jag känns bra.
Även med det?
Ja.
Är du intresserad av att ställa upp?
Ja, absolut. Om han vill prata med mig och utbyta erfarenheter så är jag absolut positiv till det.
Vad tror du att du kan tillföra?
Det vet jag inte.
Ja, och du kan inte vara så blygsam hela tiden.
Nej, men det är klart, jag har ju mycket erfarenheter både som spelare och som inte minst förbundskapten då, eftersom det gäller fotbollsförbundet, så att Något har jag väl att komma med, men exakt vad vet jag inte. Det. Men ett samtal liksom, och vad man tycker om olika saker och ting. Och sen kan man ju ta till sig vad man vill.
Men det är inte så att de ska sätta upp något råd som där ni ska ingå? Utan det är mer informella samtal?
Nej, än så länge är det i alla fall mer informella samtal. Och det är väl bra det.
Ja. Du, efter det så gick du även över till en tv-karriär. Det som tidigare hette Kanal Plus, numera C More. Det var rätt många år ändå.
Jag var faktiskt 9 år. Svårt att tro nu, men det var ju jätteroligt. Jag jobbade ihop med Arne Hägerfors i alla de åren. Och sen då med Lasse Granqvist och Jens Fjällström och Jonas Dahlqvist och de här. Och det var ett jättefint gäng och ett fantastiskt team bakom också. Det var jätteroligt. Det var ju allsvenska fotbollen som jag fick vara med och bevaka då. Och det var jättekul.
Var det ett lagom sätt att bolla kontakter
med? Ja, för min del passade det jättebra. Alltså jag var tvungen att uppdatera mig själv. För det ligger ju rätt mycket jobb bakom att vara aktuell hela tiden. Och sen fick jag ju se och följa fotbollen på närmare håll under väldigt många matcher. Så att det var jätteroligt.
Hur många gånger under de åren fick du frågan om olika allsvenska klubbar som ville ha någon som skulle komma in och rädda dem?
Det var ett par stycken. Ivrigast var Sanny Åslund i AIK.
När var det? I början av 2000-talet?
Ja,
det var 2003-2000.
Ja, någonting sånt där.
Hur nära var det?
Ja, Sanny var väldigt angelägen och jag träffade honom uppe i Stockholm och han ringde mig många gånger och sådär, men ja, det kan väl ha varit hyfsat nära någon gång kanske.
Vilka andra klubbar? IF Göteborg, i Malmö?
Nej, det var inga andra som direkt...
Utan det var AIK?
Ja, i alla fall Sanny Åslund.
Ja, okej. Okay. Hade du kunnat tänka dig tanken att träna just någon annan klubb än din Öster då, där du hade spelare och varit spelare och ledare?
Nej, det var faktiskt ett dilemma för mig. Alltså, som jag nämnt tidigare så har jag bara varit i Öster här i Sverige. Både som spelare och ledare. Och egentligen skulle det vara svårt att ta något annat.
Men det lockade lite?
Det lockade lite grann ändå. Det gjorde det.
Vad var det som lockade?
Nej, det var ju det där att ta hand om ett gäng igen och vara med och utveckla och känna nerven och spänningen och sammanhållningen i ett gäng och en förening.
Idag sitter du som många i tv-soffan och följer både allsvenska landslaget. Så vad är din bild av dagens allsvenska?
Ja, inte den starkaste årgången vi har haft. Det tycker jag inte. Relativt ojämnt tror jag. Jag tror att det är en 4-5 lag som är med och slåss i toppen. Och jag tror att det är en 5-6 lag som slåss om att undvika nedflyttning och sen är det ett mellanskikt. Så att jag tror att det blir en ganska ojämn allsvenska.
Vilka lag tycker du är kul att se om du bara tittar spelmässigt?
Ja, det är ju några stycken här som är kul att se. Jag ska se Malmö FF Hammarby på måndag och det är två lag som är kul att se.
Vad tycker du att Malmö FF gör rätt, som ju då har blivit någon slags dominant i svensk fotboll, nått Champions League, sålt många spelare för mycket pengar?
De har varit konsekventa tycker jag på ledarsidan. Nu har ju Daniel Andersson klivit in som en nyckelperson och han gör ju ett väldigt stabilt intryck. Han har ju varit med själv och vet vad det handlar om. Och sen är de balanserade. Jag känner ju Åge Hareide ganska väl. Möttes redan i Norge. Och han ger också ett väldigt stabilt intryck tycker jag. Och sen har de varit förnuftiga i sina placeringar hittills. Det var ju fantastiskt det här med Champions League och vilka möjligheter det ger klubben här. Och det manar ju andra till att försöka efterlikna detta.
Om du ser på svensk talangutveckling i... Ser du med tillförsikt, med tanke på att för några år sedan ett svenskt U17-landslag vann brons i VM och att man har ett svenskt U21-landslag i EM i sommar? Eller är du lite orolig för att allsvenskan då inte är en av de starkaste årgångarna?
Nej, jag ser mer som att det är en spännande generation som är på väg in här nu. Och det är klart att A-landslaget är ju lite ålderstiget nu och det behövs en generationsväxling så småningom. Och här finns ju rätt många spännande spelare som blir avgörande här vad det som händer med dem under de närmaste åren. Så att det ser väldigt positivt ut tycker jag.
Om man just ser på dagens landslag, är det svårt när man har varit då förbundskapten som Erik Hamrén i 5-6 år att göra den generationsväxlingen jag jämför med när du tog över landslaget och petade ut mittbackarna, satsade på ett ungt mittbackspar, Patrik Andersson och Jocke Björklund. Där Jocke Björklund var i vänsterback från början, det var Janne Eriksson. Men du förstår vad jag menar, att man kanske lättare som ny slussar in unga spelare än vad det är när man har haft ett landslag under en massa år.
Ja, problemet är ju att man har så mycket tävlingsmatch stupget som man måste vinna och ta poäng i och sådär. Och det är lite svårare att chansa. Jag hade ju fördelen som jag nämnde då inför EM 92 att jag inte hade några tävlingsmatcher på 1,5 år. Och det gav mig möjligheten att satsa. Jag hoppas jag hade vågat göra det i alla fall, men det gav mig i alla fall lättare möjlighet att göra det.
Vad är din bild när du ser landslaget som ju är väldigt Zlatan dominerat på gott och ont? Jag menar, det är ingen tvekan om att han är den bästa spelaren genom tiderna. Samtidigt kanske man blir för beroende av honom.
Ja, nej, det är en svår balansakt naturligtvis. Så det som du säger, vi har ju aldrig haft en spelare i närheten av Zlatans klass. Men samtidigt så verkar det som att många av de andra spelarna liksom tittar upp och ser vad är Zlatan först, eller liksom det första alternativet. Att man skulle våga ta lite större, eller vilja ta lite större initiativ själva. Det är en balansgång naturligtvis.
Och jag utgår från att du förstår också utmaningen som ledare, förbundskapten för ett landslag där man har en stjärna som är på världsnivå och sen så har man är rätt långt ner till resten, att hur man ska balansera.
Ja, det är ingen lätt balansakt. Det gäller ju att ingjuta mod i de andra och uppmuntra dem att våga göra mer på egen hand också. Att våga ta initiativ.
Vad tycker du att Erik Hamréns tid som förbundskapten, är den godkänd, mer än väl godkänd, eller hur ser du på den?
Nej, den är väl godkänd så här långt. Det gäller ju att ta sig till EM-slutspel nu och det är jag ju övertygad att de gör. Och fram till dess så kanske det har kommit in nya på vägen liksom, som kan göra att det blir ett slagkraftigt lag i slutspelet också.
Under VM 94 så fick ju ditt landslag pris av FIFA som var mest öppna landslaget av alla. Det är ju en stor skillnad gentemot pressen, vad då det? Det är en stor skillnad mot dagens landslag och hur man ser kring pressen och så. Är du förvånad över det avstånd som har blivit att ett svenskt landslag håller ett sånt avstånd till journalister?
Ja, jag är förvånad generellt sett, inte bara landslaget. Man ser ju klubbar utomlands också som negligerar media totalt emellanåt. Och jag har svårt att förstå det faktiskt. Så att det måste ju vara ömsesidig respekt. Man förstår att man behöver varandra. Och att släppa till. Det är ju mycket mer påpassat nu, det ska vi ju säga, än det var på vår tid också. Det är mycket mer pressat och fler matcher och större publicitet, så att det är lite svårare nu. Men nog tycker jag att man borde kunna släppa på det betydligt mer än man gör idag.
Ja, men du hade ju själv stjärnor som Brolin och Dahlin och Ravelli och så. Hur fick du dem att dansa efter din pipa?
Nej, men det var ju många som gnällde emellanåt och tyckte att ska vi göra det här. Men vi kom överens om innan turneringen började att vi försökte förklara för killarna att det här är viktigt. Det är viktigt både för er och för oss och för alla. Så att vi bestämmer nu att vi har en timme till förfogande för journalisterna varje dag. Och alla måste ställa upp på det. Sen får ni tycka vad ni vill om det. Men vi gör så här bara för att det ska bli. Och det, man liksom kom överens om att okej, så här gör vi. Sen var det säkert många som tyckte att det var... Och det blev ju då att många blev ju belastade mycket. Och andra var det ingen som ville fråga och så där, men alla var ändå tvungna att vara tillgängliga. Men det blev en ordning som alla killarna accepterade. Och vi vet ju att media tyckte att det var väldigt bra.
En av dina efterträdare då, Erik Hamrén, har ett mer ansträngt förhållande. Kan du förstå att han blir irriterad just med tanke på att det är ett annat medieklimat idag? Det är kanske hårdare och det är mer kanaler och så. Kan du förstå att man tröttnar på det här?
Ja, det kan jag absolut göra. Det som du säger, det är ju stor skillnad på tryck, massor mer kanaler och det. Och skulle då journalister själva få bestämma vilka de vill intervjua där, så skulle det bli ett oerhört tryck på Erik själv och framförallt på Zlatan. Det är ohållbart naturligtvis. Men att göra någon slags fördelning på ett smidigare sätt tror jag att man skulle kunna göra.
Hur ofta träffar du Erik Hamrén? Har du haft några råd till honom, inte bara om press utan allmänt sett? Liksom?
Nej, jag har bara träffat Erik på någon gala eller något sånt där. Så att han har aldrig kontaktat mig.
Är du förvånad över det?
Nej, det är jag inte.
Tiden har sin gång.
Tiden har sin gång, ja.
Då tackar jag för det här.
Tack själv.
När jag lämnar Växjö och Tommy Svenssons lägenhet efter några timmar så är det med ett leende på läpparna. Jag blev upprymd av träffen med den förre förbundskaptenen och våra diskussioner. Jag vet inte riktigt vad det var, men det är på något sätt som om att han är som en oerhört lärd, erfaren och vis person som dessutom inte har särskilt mycket behov av att framhäva sig själv som vi i många andra har. Och det var på något sätt uppfriskande att ta del av någon som var mitt i centrum och som kunde på något sätt tjänat ännu mer pengar eller gjort ännu mer av sitt kändiskap, men som valde någonting helt annat. Ja, det var en tankeställare som jag åkte hem med och den kommer jag ta med mig. Podden snurrar dock vidare och i nästa vecka är det Häckens talang Simon Gustafsson som sitter på andra sidan micken. Så att helt tar vi inte till oss att packa ihop det hela och göra någonting annat. Men någon gång i framtiden kanske det blir så.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.